Det här föredraget kommer att handla om den himmelska kvinnan i Johannes uppenbarelseboks 12:e kapitel. I detta 12:e kapitel så börjar ett nytt huvudavsnitt av denna Bibelns sista bok, nämligen de sju synerna. Det sträcker sig från detta 12:e kapitels första vers till kapitel 15, vers 8. De sju synerna alltså. Och den första utav dessa syner, den börjar så här i vers 1 av kapitel 12. Ett stort tecken visade sig i himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av 12 stjärnor på sitt huvud. Vem är denna himmelska kvinna? Den romersk-katolska kyrkans uppfattning är att, vi ska se vad påven uttalade den 1 november 1950. Då kungjorde nämligen Pius den 12:e högtidligt i sin apostoliska konstitution Munificentissimus Deus, alltså den allra givmildaste guden, följande: det är en av Gud uppenbarad trossanning att den obefläckade, alltid rena jungfrun, Guds moder Maria, sedan hon fullbordat sitt jordiska levnadslopp, blivit med kropp och själ upptagen till den himmelska härligheten. Observera att upptagandet, assumptio, skedde sedan hon fullbordat sitt jordiska levnadslopp. Huruvida Maria först dog eller om hon togs upp levande, såsom Henok, första Mosebok 5:24 och Elia, andra Kungaboken 2:11, det tar assumptio Marie-dogmen inte ställning till. Det finns två skolor, vilka båda är accepterade inom den romersk-katolska kyrkan angående detta. Den ena skolan gör gällande att Maria först insomnade i döden innan hon uppväcktes och togs upp till himlen. Den andra skolan hävdar istället att Maria aldrig smakade döden. Med tanke på den romersk-katolska läran om Marias syndfrihet tycks vid en första anblick de som hävdar att Maria aldrig dog ha logiken på sin sida. Syndens lön är ju döden, som det står i första Mosebok 2:17 och Romarbrevet 6:23. Och eftersom Maria aldrig ska ha syndat borde hon ju inte behöva dö. Men det är faktiskt anhängarna av den första teorin, att Maria dog för att sen uppstå, som framför den högre mariologin, det vill säga som högst upphöjer Maria. De hävdar nämligen att hon, fastän själv syndfri, likt sin son, frivilligt dog det syndfulla människosläktets död. Denna uppfattning är den som finner starkast stöd i liturgier, apokryfiska skrifter och den utbredda Mariakulten. Och Johannes Paulus den andre gav uttryck för denna uppfattning i ett offentligt tal 1997. Påve Pius den 12:s uttalande gjordes ex cathedra från hans lärostol och är därför en av de dogmer som varje katolik för att kunna bli salig måste bekänna. Det var förstås ingen ny idé som 1950 fördes fram från aposteln Petrus lärostol, utan som annars vad gäller nya läror inom den romersk-katolska kyrkan hade dogmen haft en lång förhistoria och förankrats under århundraden i folkfromheten. Redan på 400-talet firades hennes upptagande till himlen i öst. När Pius den 12:e proklamerade Assumptio Mariae dogmen hänvisade han till tidigare liturgier, heliga byggnader som tillägnats Marias upptagande till himlen och fädernas uttalanden. Han sa också: alla bevis och överväganden av de heliga fäderna och teologerna är baserade på de heliga skrifterna som deras yttersta grundval. Påven nämnde därvid flera skriftställen, första Mosebok 3:15, Saltaren 132, vers 8, Uppenbarelseboken 11:19, Lukas evangeliet 1:28, Första Korintierbrevet 15:23, Matteus 27, verserna 52 och 53 och så Uppenbarelsebokens 12:e kapitel. Dessa bibelställen, förutom det sista, kan endast på ett mycket långsökt sätt, om ens det, kopplas till att Maria skulle ha upptagits till himlen med kropp och själ. Och den framstående romersk-katolske forskaren, fader Martin Jogi, menade föga förvånande att det var just det sista bibelstället, Uppenbarelsebokens 12:e kapitel, som utgjorde det primära skriftstödet för Assumptio-dogmen. Den himmelska kvinnan i Johannes uppenbarelse är alltså det bibelställe på vilket den romersk-katolska kyrkan grundar sin lära om Marias upptagande till himlen. Det kan man även se i katolska kyrkans katekes från 1995, där paragraf 1138 under hänvisning till Uppenbarelsebokens 12:e kapitel menar att Guds fullkomligt heliga moder är den himmelska kvinnan som Johannes såg i sin uppenbarelse. Och i paragraf 2853 sägs den himmelska kvinnan vara den nya Eva, full av nåd, befriad från synden och undergången i döden, och den heliga och alltid rena jungfrun, Guds heliga moder Maria. Man hävdar också i denna paragraf dogmerna om hennes obefläckade avelse, att hon alltså föddes utan arvsynd, och hennes upptagelse i himlen. Paragraf 501, som hänvisar till Uppenbarelseboken 12:17, där den himmelska kvinnans barn nämns, menar dessutom att Maria är alla kristnas moder. Pius den 12:e gick några år senare, 1954, vidare och kungjorde i en encyklika, Ad Caeli Reginam, till himmelens drottning, att Maria är himladrottningen. Även denna föreställning har en lång förhistoria. Maria har kallats himmelens drottning under många hundra år och vördas som sån i rosenkransen och i många andra böner. Maria har firats som himmelens drottning som en särskild Mariadag sedan 1955, alltså året efter Pius den 12:s encyklika. Numera firas den varje år den 22 augusti. Denna föreställning om Maria som himladrottning grundar sig, liksom den om hennes upptagning till himmelen, på Uppenbarelsebokens 12:e kapitel, där den himmelska kvinnan beskrivs. Men nu ska vi genom noggrann exeges identifiera vem kvinnan är. Först bara ska vi notera en liten märklig detalj. Snöplig kan man tycka för den romersk-katolska kyrkan. Nämligen att de enda gångerna orden himlens drottning nämns i Bibeln, det är i Jeremias bok. Och det sker i det 7 kapitlet, vers 18, och sen i det 44 kapitlet några gånger, verserna 17-19 och i vers 25. Men då avses inte Maria, utan den kananeiska fruktbarhetsgudinnan Ashera. När vi ska identifiera den himmelska kvinnan så ska vi lägga märke till att Johannes ser ett tecken i sin syn. Det är alltså en symbolisk bild som inte ska tas bokstavligt, utan den betecknar något annat. Frågan är bara vad? Vem eller vad är kvinnan som är klädd i solen, trampar på månen och har en krona av 12 stjärnor? De 12 stjärnorna som hon bär i sin krona pekar mot kyrkan, Guds församling. Guds folk bestod ju under det gamla förbundets tid av de 12 stammarna, och i det nya förbundet utgör de 12 apostlarna grunden. Kristus är förstås hörnstenen i denna grund. Efesierbrevet 2:20. Att Guds folk symboliseras av den himmelska kvinnan passar mycket väl in på Bibelns övriga undervisning om kyrkan. Hon är alltid, när hon personifieras, en feminin gestalt, eftersom Kristus, den som hon ingår förening med, är brudgummen. Hon kallas till exempel för Sions dotter, Sefania 3:14, Zakaria 9:9, Johannes 2:15 med flera ställen. Hon kallas för Kristi brud, ganska genomgående i Höga visan, och Lammets hustru, Uppenbarelseboken 21, vers 9. En detalj som skulle kunna tala för att kvinnan trots allt är Maria, det är att hon ju i Uppenbarelseboken 12, vers 2 först är havande och sen föder en son, vers 5. Att sonen utan tvivel är Jesus Kristus gör ju identifieringen att det skulle vara Maria ännu närmare till hans liggande, för hon är ju hans moder. Att vi vet att sonen som föds i detta Uppenbarelsebokens 12 kapitel är Jesus, det beror ju på att det står i vers 5 att han ska styra alla folk med järnspira, och att han ska sen också ryckas upp till Gud och hans tron. Om Guds son heter det ju i Saltaren 2:9. Du ska krossa dem med järnspira, slå sönder dem med, som lerkrukor. Det har alltså kopplingen med järnspiran. Och i Uppenbarelseboken kapitel 19, vers 5 läser vi dessutom om honom: och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, och han ska styra dem med järnspira. Och att den himmelska kvinnan också rycktes, den himmelska kvinnans son rycktes upp till Gud och hans tron, det passar ju förstås in på Kristi himmelsfärd. Så det är mot bakgrund av det sagda enkelt att förstå att den romersk-katolska kyrkan traditionellt menat, och i sin katekes, i predikan och annan undervisning, likväl som i konst och liturgi fortfarande menar, att den himmelska kvinnan är Maria, Jesu moder. Samtidigt måste vi påpeka att frälsaren också kan sägas ha fötts ur det gammaltestamentliga gudsfolket. Jesus säger själv i Johannes evangeliet 4:22, frälsningen kommer från judarna. Redan på syndafallets dag hade Gud lovat att genom Eva en frälsare skulle komma som skulle krossa ormens huvud. Kampen mellan Kristus och Satan var förutsagd redan i första Mosebok 3:15. Kvinnans avkomma skulle komma att krossa ormens, djävulens huvud. Och senare i första Mosebok så sägs det att det är genom Abrahams, kapitel 12, vers 3 och kapitel 22, vers 18. Och genom Isaks, första Mosebok 26, 4. Och genom Jakobs, första Mosebok 28, 4. Avkomma, alltså genom dessa patriarkers avkomma, det vill säga genom det judiska folket som denna Satans besegrare skulle komma. Och därför gjorde Satan allt han kunde för att förhindra att profetian om kvinnans avkomma skulle gå i uppfyllelse. Faraos, andra Mosebok 1:22, och Herodes, Matteus 2:16, gossemord, torde vi kunna se i ljuset av detta. För genom dödandet av de judiska pojkarna i Egypten så skulle släktlinjen från Abraham, den heliga säden, skäras av. Det var djävulens avsikt. Och genom att påverka Herodes till att beordra spädbarnsmassaken i Betlehem med omnejd hoppades Satan få Jesus barnet mördat. Men Satan misslyckades och ur Guds folk kunde till sist Jesus födas. Han for sedan till himlen efter att ha besegrat djävulen. Uppenbarelseboken 12:5. Men varför nämns inget om Jesu liv? Inte ens hans korsfästelse i Uppenbarelsebokens 12:e kapitel, utan bara om hans födelse och sen himmelsfärd. Ja, svaret är att detta kapitel inte handlar om Jesu liv och verk, utan om Satans misslyckade försök att besegra Kristus och hans församling. Jag har så här långt pekat på en annan möjlighet än den romersk-katolska som identifierar den himmelska kvinnan med Maria, nämligen att kvinnan är Guds folk. Och nu återstår att bevisa att så är fallet. Och då ska jag föra fram något som jag kallar för det dräpande argumentet. Att kvinnan omöjligt kan vara Maria framgår av att hon förföljs av draken, det är ju djävulen, och flyr ut i öknen under 1260 dagar, Uppenbarelseboken 12:6, eller som det står i Uppenbarelseboken 12:14, en tid, tider och en halv tid. Dessa båda tidsangivelser åsyftar samma tidsrymd, nämligen 3,5 år. För tid, tider och en halv tid innebär först 1 år, sedan 2 år och sen 1,5 år. Men vad avser denna kryptiska tidsperiod? I det avslutande kapitlet av Daniels bok talas om den yttersta dagen, när som det står i Daniel 12:2. De många som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv och andra till förakt och evig skam. Och när en ängel frågar i vers 6 av Daniels 12:e kapitel, hur länge dröjer det innan slutet kommer med dessa märkliga ting? Så blir svaret från en man som sägs vara klädd i linnekläder, av sammanhanget förstår att ingen mindre än Kristus själv, Guds evige son, som svarar i vers 7. Efter en tid och tider och en halvtid, när ditt heliga folkets makt är krossad, då ska allt detta fullbordas. De 3,5 åren avser alltså hela perioden fram till domedagen. Också i Daniel 7:25 talas om en tid och tider och en halv tid. Där sägs att denna tid åsyftar den tid som Guds folk är överlämnat åt antikrist. En tid som Gud har bestämt exakt i förväg. Och i Uppenbarelseboken 13, vers 5 står om antikrist att vilddjuret, som han där kallas, gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i 42 månader. Där har vi alltså igen de 3,5 åren. Och det är tydligt och klart fråga om hela perioden fram till Kristi återkomst, ända till världens slut. Först då ska antikrist krossas. I andra Thessalonikerbrevet 2:8 står nämligen om antikrist att Herren Jesus ska döda honom med sin muns ande och förgöra honom med glansen vid sin ankomst. Alltså först vid Jesu andra ankomst kommer antikrist att krossas. Och även på andra ställen så framställs nya förbundets tid, den tid då även antikrist är verksam, som 3,5 år eller 42 månader. Ni kan se detta i Uppenbarelseboken 11:3 och i Uppenbarelseboken 13, vers 5. Under hela tiden fram till domedagen kommer alltså kvinnan att vara förföljd av djävulen och föra en ökentillvaro. Stämmer detta in på Maria? Nej, inte alls. Hon befinner sig nu, sedan snart 2000 år, utom all fara i den eviga saligheten och kan därför inte vara den kvinna som omnämns i Uppenbarelsebokens 12:e kapitel. Inte så att hon, som den romersk-katolska Assumptio-dogmen gör gällande, skulle blivit upptagen med kropp och själ till himlen. För detta finns, som vi har sett, inget skriftstöd. Men att hennes själ är salig i himlen, på samma sätt som alla andra hädangångna som dött i tron, det kan vi vara vissa om. Maria sjunger i sin lovsång Magnificat i Lukas evangeliets första kapitel, vers 46 till och med 49. Min själ upphöjer Herren och min ande jublar över Gud, min frälsare. För han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Från denna stund ska alla släkten kalla mig salig. För den mäktige har gjort stora ting med mig och hans namn är heligt. Hur är det då med den sanna kristna kyrkan? Kan hon vara kvinnan som förföljs av djävulen och tvingas ut i öknen för att där föra en betryckt tillvaro under korsets tecken, under tid, en tid tider och en halv tid, det vill säga ända fram till Kristi återkomst. Ja, den sanna kristna kyrkan, den finner sig aldrig till rätta i världen, utan utstår i varje tid förföljelse och attacker från djävulen i olika former. Detta förhållande, som alltid gäller, får andra proportioner och identifieras ju närmare den ju närmare Jesu återkomst vi kommer. I den allra sista tiden kommer förföljelsen att bli ännu svårare. Men vi ser samtidigt att Gud bevarar de sina och sörjer för deras uppehälle så länge den bestämda tiden varar. För det står ju i Uppenbarelseboken 12:6 att kvinnan har en plats som Gud berett för henne, så att hon får sitt uppehälle där i 1260 dagar. Vi kan alltså tryggt slå fast att den himmelska kvinnan i Uppenbarelseboken 12 är Kristi församling på jorden. Att kvinnan omöjligen är Maria framgår också av Uppenbarelseboken 12:17. För där sägs kvinnan ha flera barn, och dessa lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Det är alltså de kristna det är fråga om, de som är födda av Guds församling. För Paulus beskriver ju kyrkan på det här sättet: men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder. Kyrkan kan alltså kallas för alla kristnas moder. De kristna är inte födda av Maria, utan av ordet och dopet som förvaltas av kyrkan, av Guds församling. Kvinnan är klädd i himmelsk härlighet. Vi får i de här verserna från Uppenbarelsebokens 12:e kapitel se församlingen ur Guds perspektiv. De kristnas härlighet syns inte på jorden, men den syns från himlen. Kvinnan är klädd i solen, står det. I Uppenbarelsebokens 1:a kapitel, vers 16, sägs Kristi, människosonens ansikte, lysa just som solen. Kvinnan, församlingen, är alltså iklädd Kristi härlighet. Vi kan här jämföra med den stora skökan i Uppenbarelsebokens 17:e kapitel, verserna 3-4. Skökan symboliserar den gudsfrånvända, falska kyrkan. Hon står i skarp kontrast till bruden. Skökan sitter på vilddjuret, den världsliga makten i dess kristendomsfientliga aspekt, och är klädd med världslig ståt, medan bruden är satt i det himmelska och är iklädd Kristi härlighet. Man kan jämföra detta med vad som står i Efesierbrevet kapitel 2, vers 6 och 7. Kvinnan som uppenbarar sig som ett tecken i himlen för Johannes är alltså Guds folk. Men är det närmare bestämt fråga om Guds folk i gamla förbundet eller i det nya förbundet? Det är fråga om både och. Guds folk genom alla tider. Det sägs nämligen om kvinnan att hon föder fram sonen, alltså Jesus, Uppenbarelseboken 12:5, vilket passar in på nationen Israel i gamla förbundet. Och sen står det att hon utstår lidanden under hela tiden fram till Jesu återkomst, Uppenbarelseboken 12:6, och det passar ju in på nya förbundets kyrka. Så det är alltså Guds folk genom alla tider, både i det gamla och i det nya förbundet. Den romersk-katolska kyrkan har alltså fel när hon hänvisar till Uppenbarelsebokens 12:e kapitel för att påstå att Maria med kropp och själ blivit upptagen till himlen och dessutom krönts till dess drottning. Jag har ändå märkt att moderna romersk-katolska exegeter, bibelforskare, som tvingas låta sina forskningsresultat underkastas kritisk granskning av vetenskapssamhället, ofta hävdar, precis som jag har gjort i det här föredraget, att den himmelska kvinnan inte är Maria utan Guds folk. Och jag ska ge er två exempel. Så skriver till exempel René Kiefer, som var professor i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet mellan 1990 och 1995. Han opponerade förresten på en uppsats som jag skrev. Han skriver så här om Messias mor i Uppenbarelseboken i sin bok Evangeliernas Jesus, myt och verklighet, som gavs ut 2001. På sidan 49 framåt kan man läsa följande i hans bok. Kvinnan klädd i solen, med månen under sina fötter och en krans av 12 stjärnor på sitt huvud i Uppenbarelsebokens 12:e kapitel, har i den sena kristna ikonografin gärna identifierats med Maria. I liturgin om Marias upptagning till himlen har texten kommit till användning med en fantasifull tolkning av den plats i öknen där kvinnan blir livnärd långt från ormen. Men scenen med kvinnan och draken handlar troligen om Sion, eller Guds folk som föder Messias. Slut på citat. Och i det stora exegetiska standardverket som ledande romersk-katolska exegeter gett ut, The New Jerome Bible Commentary, står följande om den himmelska kvinnan på sidan 1008. Det är en forskare som heter Geoffrey Chapman som skriver: kvinnans identitet har debatterats. En traditionell romersk-katolsk tolkning har varit att hon är Maria, Jesu moder, som också är den nya Eva. Andra förslag har varit att hon är det himmelska Jerusalem, personifierad visdom eller kyrkan. Och så hoppar jag framåt några rader i hans text och så skriver han: i sin nuvarande textform är kvinnan i kapitel 12 det himmelska Israel, Guds hustru. Johannes gör ingen åtskillnad mellan Israel och kyrkan. Till sist några ord av varning och tröst. Kvinnan, församlingen, får som vi har hört utstå lidanden i Jesu efterföljd. När djävulen inte kom någon vart med kvinnans son, Uppenbarelseboken 12:5. Inte heller med ängeln Mikael och hans änglar, som vi kan läsa om i ett mellanliggande avsnitt här som jag inte har berört, men i Uppenbarelsebokens 12:e kapitel verserna 7-9. Då sätter han istället in alla resurser mot Guds församling på jorden. Vi ska försöka leva oss in i bilden som tecknas för oss. En kvinna som möter en drake. Hon har inte särskilt mycket att sätta emot. Och precis sån är vår ställning inför djävulen. I oss själva har vi inget att sätta emot. Vi utgör ett mycket lätt byte. Vi ser ändå att Gud hjälper kvinnan. Hon får örnvingar att fly med. Uppenbarelseboken 12:14. Örnens vingar, sett till Bibelns helhet, symboliserar Guds beskydd av sitt folk. Gud bar sitt folk på örnvingar och sörjde för dess uppehälle under hela ökenvandringen. Så heter det i Andra Mosebok 19:4 och i Femte Mosebok 32, verserna 9-13. Och i Psaltaren 91, vers 4, så står det att Guds folk finner skydd under vingar, under Guds vingar alltså. Och det är ju den bilden som Jesus anknyter till i Matteus evangeliets 23 kapitel, vers 37. När han säger om Jerusalems folk, hur ofta har jag inte velat samla er som hönan samlar sina ungar, sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Och på samma sätt är det med dessa beskyddande vingar här. Gud gav kvinnan örnvingar att fly med till den plats som han själv utsett. Herrens beskydd varar, som vi har hört, under hela antikrists tid. Mitt i all vedermöda så är församlingen trygg därför att Herren beskyddar henne. I Uppenbarelsebokens 12 kapitel, verserna 15-16, så ser vi djävulens misslyckade attack mot församlingen. Han spyr ut en hel flod av ondska som ska spola bort Guds folk från jorden. Men inte heller det lyckades. Herren håller verkligen sin hand över de sina. Han ser till att jorden uppslukar floden. I Psaltaren 32, vers 6 står följande: därför ska alla trogna be till dig medan du går att finna. Om väldiga vattenfloder kommer ska de inte nå dem. Vad denna störtflod, som vi alltså läser om här i Uppenbarelseboken 12, vers 15 och 16, består av, det kan vi nog med ganska stor säkerhet fastslå. Det är fråga om onda andars läror, varigenom djävulen försöker beröva Guds folk tron på Guds ord och på så sätt leda många vilse. Jämför vad som står i Andra Timoteusbrevet kapitel 4, verserna 3 och 4, om onda andars läror som vill vilseleda. Se också Första Timoteusbrevet 4, verserna 1-3. Men inte ens helvetets portar, alltså helvetet i all dess fasansfulla styrka, ska få makt över kyrkan. Det säger ju Jesus i Matteus 12:18. Så länge kyrkan bekänner sig till den sanna tron om Jesus Kristus, så har inte djävulen eller ens helvetet någon makt över henne. Gud finner alltid ett sätt att bevara sin kyrka, som enligt vår lutherska bekännelse, närmare bestämt Augsburgska bekännelsen, artikel 7, ska äga bestånd till evärdelig tid. Men så ser vi i Uppenbarelsebokens 12 kapitel, vers 17, att djävulen sen går bort för att strida mot kvinnans barn. Alltså efter sin misslyckade kamp mot Kristi kyrka fortsätter djävulen att bekämpa enskilda kristna. Och en och annan besegrar han, så att säga, inom citationstecken, genom att döda dem fysiskt. Men det är ju ingen verklig seger för djävulen, utan det är ju själva verket en seger för den kristne martyren i så fall, som genast kommer till den eviga saligheten vid sin martyrdöd. Men det kusliga är ändå att djävulen faktiskt verkligen kan besegra kvinnans barn på riktigt när de betraktas var och en för sig. Han misslyckades med att besegra kvinnan, Guds församling som helhet, men om han kan separera Guds barn från församlingen så lyckas han ju i sitt onda uppsåt med de enskilda människorna. Eftersom församlingen ju är alla som tror på Jesus som sin Herre och Frälsare, inriktar sig den onde på att omintetgöra deras kristna tro. Och hur gör han det? Jo, genom att rycka bort ordet som blivit sått i deras hjärtan. Han kan också genom förföljelser lyckas få dem på fall, så att de bara tror till en tid. Markus 4:17. Eller han kan distrahera dem med alla möjliga världsliga bekymmer och begär, så att ordet förkvävs. Markus 4:19. De kristna beskrivs här i Uppenbarelseboken 12, vers 17 som de som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Jesu vittnesbörd är evangeliet om honom själv och den frälsning han vunnit åt hela världen. Eftersom de kristna lärt känna Gud som sin förlåtande, kärleksfulle fader, lyder de hans bud. Det sker visserligen fortfarande i den här världen på ett högst ofullkomligt sätt. Men i tacksam kärlek så vill de till sin nya människa behaga Gud och är inte längre utlämnade som slavar under sin syndiga natur. Så håller de också fast vid Jesu vittnesbörd, läste vi. Och Jesu vittnesbörd är ju framförallt evangeliets lära. I Uppenbarelseboken 12:11 så står det om de frälsta att de övervann Satan genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. Segern ligger alltså i lammets blod, i påskens händelser. Jesu på Golgata kors utrunna blod renar från all synd. Där synden är utstruken och borttagen har Satan, åklagaren, inte någonting att anklagande peka på. Där måste han gå förbi med oförrättat ärende, precis som fördärvaren den första påsken inte kunde gå in och döda det förstfödda i de hus i Egypten där dörrposterna var bestrukna med blodet från ett felfritt lamm av hankön. Det kan man läsa om i Andra Moseboks 12:e kapitel. Och det judiska namnet på påsk är ju Pesach, en benämning som är hämtad från verbet passage, som just betyder gå förbi. Där evangeliets ord om frälsningen genom Jesu korsdöd förkunnas och mottas i troende hjärtan är alltså Satan alldeles maktlös. Den frälsta människoskaran i himmelen som vi ser i Uppenbarelsebokens 12 kapitel vers 11, hade använt sig av det enda vapen som finns mot den mäktige djävulen, lammets blod och sitt vittnesbördsord.